Je les adore. Yes, let's roll. Ni som är på YouTube, jag kan bara säga att jag hittar inga hela glasögon. Jo, det är alltid något. Så här, en blå tira sist jag var här, gången innan var det märke i ansiktet. Nu har det sönderslagna glasögon, men det tycker jag inte är så jättetufft. Ja, det var 100%.
Varje vecka är det ett nytt sår eller någonting som har gått sönder.
Nej, men jag har ju en son som tävlar som är 1,90 som brukar spöa på mig med jämna mellanrum. Jag spöar på honom ibland också, men det är det där liksom, och jag har ett råd till alla er föräldrar, slå barnen när de är små för sen blir de 1,90 Dagens gäst var en oväntad människa kanske lite, det är rätt mycket utifrån min comfort zone, var med i en podd, och vi var med i en podd tillsammans, och då trodde jag att du var en fälla. Vi pratade manlighet, och jag körde i någon av mina, jag kommer inte ihåg, men det var någon typisk sån här machoarang, och då var en gäst var sen, och in kommer Signe. Och för er som inte ser på YouTube, hur lång är du?
1,94 tror jag.
Ja.
Ja, 1,93 kanske.
Ja.
Ja.
Snygg också.
Ja, men tack.
Ja. Och vad är du? Du är mitt emellan man och kvinna skulle jag gissa. Vad
Ja, precis.
vill du kalla det?
Ja, jag vet inte. Det finns massa.
Ja,
Ja.
men det är just därför vi.
Two spirit, transa,
Ja.
transsexuell. Ja, alltså, jag använder mig nog, om jag ska använda någon term så är det väl transsexuell.
Ja.
Så. Ja.
Ja, och jag tänkte ju helvete liksom. Och sen så podden handlar om manlighet då, och vad heter podden vi var med i? Nyfikna
idiot.
idioter. Ja, just det.
Just
Det är
det.
bara idioter som inte kommer ihåg att den hette något. Det är jävligt bra. Lyssna på det, för det har varit ett väldigt bra samtal. Men och så började vi prata, och så visade det sig att vi tycker typ samma. Det var rätt
Ja.
oväntat.
Ja, men precis. Vi är väl kanske båda personer som tycker om sanning,
Ja.
i alla fall. Det är kanske där vi möts.
Ja.
I sanningssägande.
Ja.
Och att inte vara rädd för sanning, tänker jag. Det är viktigt för mig i alla fall. Att våga prata om saker som är sant. Det betyder inte att det är någonting dåligt.
Nej, men sanning är ju något som allt är känslor numera.
Ja.
Jag brukar tänka faktiskt på det. Man kan höra experter, alltså riktiga experter. Ja, men någon är professor eller någonting. Ja, jag tänker ju ofta att de använder. Istället för att liksom, det är något så här. De säger inte jag känner, men de säger jag tänker att det är så här. Du tänker inte, du vet ju fan hur det är. Du är ju för fan professor. Berätta för mig hur det är. Vi har en samtid där folk inte liksom. Alltså, auktoritet är helt borta. Sanning behöver inte vara sanning. Min sanning finns ett program som heter. Det tycker jag är något så här. Min sanning. Antingen finns det sanning eller så finns det inte sanning. Va? Och där tror jag vi landade rätt nära varandra.
Just det. Jag tänker att vi som art är ju inte kanske nödvändigtvis sanningssökare, utan vi är ju sociala djur i första hand. Och vi är beredda att göra nästan vad som helst för att få vara del av ett sammanhang. Det är ju liksom, det är vår största drivkraft som människor, att få ha ett sammanhang. Och där tänker jag att sanningen faller bort ganska fort, om man inte är lite vaksam.
Precis, och det är väldigt bra för att vi är liksom stamvarelse, och det är döden för liksom oss, det var att bli utesluten av stammen, så man gör ju vad som helst för att liksom tillfredsställa stammen och inte bli utstött.
Precis.
Då tänker jag när man är liksom som du, vilken stam tillhör du liksom? Hur tänkte du liksom? Du känns ju inte som så här,
Inte.
att du är blyg för att bli utstött liksom.
Nej.
Nej.
Nej, men jag har ju
För er som inte ser på YouTube. Ring i näsan, två stora örhängen, en jävligt genomskinlig outfit och ben som, det där är ofta med jag vet, med såna reklamer för ben och skor och så, använder de ofta transor för att ni har snygga ben.
Just det.
Men det känns inte som du är så här, du är inte jätteorolig att bli utstött ur stammen.
Nej, men jag är ganska bra på att hitta min, jag tror att jag har hittat min stam. Jag skapar min stam där jag behöver det. Men det, jag tänker att det är en del av att leva som transperson. Det är ju att våga ta sig fram i världen. Man har ju inte nödvändigtvis samhället med sig i ryggen. Inte alltid i alla fall. Så det blir ju kanske extra viktigt att kunna ta några steg framåt och se vad man själv behöver och framförallt vad man kan bidra med. Ja, det är nog mitt bästa sätt att hitta samhörighet. Vad kan jag ta med mig i det här sammanhanget för att bidra med någonting?
För just det, podden av Nyfikna Idioter, det känns som du liksom, du var jävligt bra där. För att vi pratade manligt och kvinnligt och så fanns det någon på mitten där. Vad tyckte du? Det kändes som du hade bägge erfarenheterna. Det var lite facit där, men jag tycker så här liksom.
Ja, men precis, det har jag ju på ett sätt. Jag har ju levt i båda världar. Jag växte ju upp som kille, antar jag. Så det är ju väldigt svårt för mig. Jag tror att ett sätt för mig att också bli bekväm i min roll är ju att tala sanning och våga vara öppen med att jag är transsexuell och att jag inte försöker dölja det, även om jag inte tycker att det är svinkul alla gånger. Utan det som händer i mig, det är ju att jag, det finns ett otroligt mismatch i hur jag uppfattar mig själv och har gjort hela mitt liv mot hur det faktiskt är. Så resan handlar ju om att försöka hitta en balans där det fysiska matchar det mentala, typ.
Hur gör man det?
Alla gör olika. Men jag går väl en ganska traditionell väg. Alltså jag gör en utredning, en transutredning för någonting som kallas, inom det medicinska språket så kallas det för könsdysfori. Benämningen på den här missmatchen. Man har ett upplevt kön som inte stämmer överens med det fysiska. Ens fysiska attribut och hur i den kroppen man är född i. Jag får ofta frågan så här, många beskriver det som att det känns som att de är födda i fel kropp.
Det är det man alltid hör.
Ja, precis. Och jag förstår verkligen den beskrivningen. Även om jag kanske inte håller med om den, för att jag är ju bara född i en kropp. Alltså jag är bara född. Det har aldrig funnits en fel kropp eller en rätt kropp, utan jag föddes ju bara och föddes som kille. Men har aldrig någonsin tänkt på mig själv som kille.
Aldrig?
Nej. Aldrig. Utan...
Du har alltid lekt med tjejerna då? Eller?
Ja, men det har alltid funnits en dragning till det. Jag tror att tydligast för mig har det varit när jag tänkt på mig själv i framtida scenarion. Alltså giftermål eller till och med min egna begravning när den dagen kommer. Liksom, och även hur jag drömmer om mig själv. Jag har alltid befunnit mig i en kvinnlig kropp.
Men den är ju, du ser ju väldigt kvinnlig ut i kroppen. Verkligen. Det som är rätt spännande med det där med om man pratar, ofta upplevs då, jag har ju mina rötter i södra Italien, där det ofta är, ni kommer från sån här machokultur och liksom hit och dit och sådär. Och det där är ofta folk som, mycket italienska, speciellt syditalienska kulturen låter väldigt macho. Sådär. Men den är rätt mycket tvärtom. Jag menar, och för att jag kan ju, jag vet ju att jag, innan jag liksom, jag måste ha varit på 80-talet, man liksom såg någon som var tydligt bög i Sverige. Medan så att det var en naturlig del i en gatubild i Napoli att det fanns män som var klädda som kvinnor. Det var något som fanns liksom. Feminello heter det. Och det där, det finns, det där har i Neapel och runt om i Kampanien har det alltså en förromersk historia. Det fanns till och med romerska präster som var klädda som kvinnor som var män. Så att, och det liksom för tur med sig och lite sånt där. Så att de har till och med dagar man liksom har parader och sådär. Så att det har aldrig varit, liksom, det har varit, ja, det är min äldre, det var ju liksom, ja, det är en sån. Och det har inte varit konstigt. Medan nu, det känns i den anglosaxiska världen framför allt, så har man ju liksom, har det här blivit så här otroligt aktuellt. Det ligger liksom längst ut i den här politiska striden. Och man kan känna, ni har ju liksom hamnat mellan två skyttegravar. Alltså den extrema vänsterfeminismen som har jättesvårt att liksom, dels så fightas de er för er. Men sen så blir det lite krångligt när ni ska tävla i deras idrotter och sånt där. Så att, och det känns jävligt. Alltså det måste vara svårt att handla, för man tittar ju alla de här människorna som man, när man pratar med, liksom, för vi ser ju på YouTube alla, och så är det mycket transpersoner då som liksom, de blir typ, blir helt galna om man använder fel liksom, pronoun. Alltså det måste vara, alltså det måste vara en sån otjänst till trans, liksom det här militanta, liksom, att det blir en oskön liksom, känsla. Hur känns det att hamna mitt i det här kriget, liksom?
För de flesta är det nog otroligt påfrestande. Jag tycker att det är påfrestande för mig också såklart. Men jag tycker också att det är lite spännande att se vad det handlar om. Jag tänker att vi lever också i ett individualistiskt samhälle på ett sätt som vi inte har gjort riktigt förut. Och det tänker jag är en stor bidragande faktor att många värderar, vad ska jag säga? Många, det är väldigt viktigt för många att uttrycka sin, nej, nu ska jag säga. Ja, men folk identifierar så här, folk identifierar sig med sig själva. Och det kan låta lite flummigt kanske, men jag tror att det är också en otjänst att
Jag förstår, man tillhör inte längre ett större sammanhang.
Precis.
Det tror jag
Exakt.
det jag tar efter.
Ja, men precis. Jag tänker att majoriteten av alla transpersoner, jag kan inte tala för alla såklart, men majoriteten av alla transpersoner vill ju bara leva sina liv. Och göra det som de är bra på i livet och jobba och ha familj och ha vänner och är inte särskilt ja, men ens politiskt aktiva.
Nej, men jag känner ju, jag jobbar inom krogen, så jag känner ju rätt många
Ja.
som jag är vän med,
Ja.
liksom. Och de är liksom så här, men vad fan, kom igen, liksom. Att de känner verkligen att de har hamnat liksom mellan de här två skyttegravarna och används liksom som murbräcka, och bägge använder det liksom. I bägge liksom högerfalangen och vänsterfalangen liksom, titta det här är västvärlden på väg. Vadå västvärlden? Ni har alltid varit en del av vår västvärld. Liksom. Det är en av grejerna med
Precis.
västvärlden, att man får vara som man vill liksom.
Jag tänker precis, jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att transpersoner, precis som du säger, alltid har funnits i alla samhällen, i alla kulturer. Vi är ungefär 4%.
Är det så?
Ja. Beroende på
Ja.
Tid och kultur. Så vi finns, vi har alltid funnits. Och hade vi inte fyllt ett syfte i samhällena så hade vi inte, då hade vi liksom försvunnit längs med vägen. Precis som homosexuella människor. Alltså, uppenbarligen så fyller de och vi en funktion.
Evolutionen har sällan fel.
Ja, men precis, det finns varken rätt eller fel, utan det bara är så.
Nej, men vad tror du funktionen var? Alltså jag har ju mina tankar kring det där. Liksom. Vad tror du funktionen i en stam? Liksom? Pre-Stone Age. Vad hade ni för roll?
Ja, men shamanistiska roller. Roller. Brobyggande roller. Alltså bygga broar mellan män och kvinnor. Öka, alltså, men vi kanske pratade om det lite förra gången, men män och kvinnor förstår ju inte varandra särskilt väl. Och det går åt båda håll.
All poesi, all konst, all musik. Det är män som inte förstår kvinnor.
Ja, men nästan så. Och kvinnor förstår inte män heller. Så där någonstans är jag ganska övertygad om att transpersoner har varit en viktig del.
Jo, men det har ju i romarriket fanns det präster och även hos grekerna fanns ju det. Ja, så det fanns ju en sån roll en gång i tiden. Liksom. Och även något liksom, stammässigt. Liksom, annars är det helt, alltså, evolutionärt så är det liksom enda liksom, en organism strävar efter att föröka sig. Det blir jättekonstigt om någon liksom inte kan föröka sig. Liksom.
Precis.
Om det inte finns en funktion. Liksom.
Och det är så känsligt det där. Jag älskar ju mänsklig evolution. Jag tycker att det är jättespännande att prata om. Jag tycker inte att det är särskilt svårt att prata om heller. Jag har sedan liten liksom varit akut medveten om att vi är djur. Som har kommit väldigt långt i vår utveckling. Men det gör oss inte mindre till djur. Men det är ju väldigt, det kan också vara ganska svårt att prata om med människor. Det är väl, vi vill gärna inte associera oss själva som biologiska varelser eller biologiska djur. Utan vi vill gärna ofta tro att vi är någonting större än det.
Ja, men och det är ofta när folk pratar, eftersom våld var ju mitt jobb under många år. Jag var ju resande hantverkare i våld. Liksom. Jag var proffsboxare, jag åkte runt i världen och slogs. Sådär. Och folk trodde det, tyckte det var jättekonstigt och onormalt. Sådär. Jag skulle säga rent historiskt, så för en ung man så kanske det var det mest naturliga, något vi alltid har sysslat med, strid. Va? Man tittar ju, det finns ju liksom stenålder, alltså pris, alltså innan vi blir bofasta, gravar där det visar sig att upp till 20% av männen har liksom dödliga skador av våld. Inte för att jag säger att vi ska leva så, men att man måste förstå att det är en del i oss. Jag kan inte känna aggression. Ja, tjena. Jag brukar säga det, stäng in 100 människor i ett rum och ge mat till 50. Då ska ni få se på våld efter ett tag.
Men vi är ju en våldsam art. Jag menar, det ser vi ju.
Sjukt våldsamt. Ja.
Och det är ju så, tyvärr så är det ju också det som har gjort att vi har tagit oss framåt. Mm. Alltså, jag tänker att tyvärr så är det ju så att krig har varit en nyckeldel av den mänskliga evolutionen. Konkurrens. Ja.
Ja, precis. Konkurrens är att just den här, att det är ju, alltså om vi hade varit nöjda med vad vi var, liksom, då hade vi bott kvar i de här grottorna. Liksom. Mm. Då någon är så här, fan, ska vi ta lite mer mark och död?
Mm. Ja, vi är ju liksom oförlåtligt nyfikna.
Mm.
Det är en av våra största drivkrafter som människor. Vi vill se vad som finns. Det har vi ju i vårt språk också. Alltså gräset är grönare på andra sidan. Det är så vi tänker. Vi vill alltid veta vad som finns på andra sidan. Och det är ju det som driver oss framåt. Kanske så finns det mer eller bättre mat på andra sidan kullen. Ja, men vi går dit och kollar. Alltså,
men jag har ju startat företag som helst, liksom haft 200 anställda omgångar och sådär. Folk får dem upp, ofta så här, ja men du är så modig och sådär. Jag är rätt feg.
Mm.
På riktigt.
Mm.
Jag skulle egentligen vilja liksom så här, ja men jag skulle vilja ha ett vanligt 9-5 jobb och så här. Men tänker jag ibland.
Mm.
Men sen så är jag är bara lite mer nyfiken än vad jag är feg.
Precis, just det.
Mm. Jag tror att det är exakt rätt dos. Man får inte vara liksom för, utan så här, ja, men jag kanske nu har jag öppnat en ny restaurang igen. Kommer det funka? Och så känner jag, ja, men jag har den här chansen. Och där är ju många människor så här, men jag, du vet, jag måste ta den. Jag kan inte liksom backa där.
Vi blir mer triggade av kanske än en säkerhet. Alltså, det är därför enarmade banditer är ett väldigt superbra exempel på det. Alltså, det är därför vi fastnar framför sånt. För att det kanske nästa gång, kanske jag vinner 100 000. Ja, inte den här gången, men kanske nästa gång. Kanske.
Jag brukar säga att gambling, det är skatt på dumhet, brukar jag säga. Om du tittar på oddsen. Alltså, en del säger så här, men jag spelar för jag tycker att det är så här. Bara att du tänker den tanken, att du ska gambla dig till pengar, det är att du försöker ta en genväg. Köp aldrig en fucking jävla lott. Utan jobba för dina grejer istället, skulle jag säga, mycket. Men en liten baksida med den här, liksom, det här med liksom, trans och att det hamnar så långt fram i den politiska debatten, på de progressiva, fantastiska, fina delarna av politiska skalan, och de säger vägen till helvete är stenlagd med goda intentioner. Men det här när man har börjat liksom ge blockera, liksom, könsblockerande medicin, alltså hormonblockerare, vad fan heter det?
Ja, precis. Jag vet själv, hormonblockerare.
Ja, men att man ger det till liksom folk som är under 15 år.
Ja, just det, för att stoppa upp.
Ja, man trodde inte det var möjligt i Sverige. Alltså, Karolinska har man gjort det liksom. Det är en jätteskandal där folk, jag tycker folk också har kommit undan alldeles så enkelt, tycker jag. Om inte du får köpa alkohol när du är under 18, alltså så här, du vet. Och en del börjar ju redan liksom när de är, jag menar, när de är jättesmå liksom. Och så här, vad är din tanke kring det där?
Jag tänker att först så ska vi också säga att Karolinska har slutat.
Ja, just det. Ja, det vet
det, jag. Det tycker jag är...
Men det är för att de har fått på fingrarna. Det vart ju en politisk...
Ja, men också kanske i bästa fall så såg de att det kanske inte var en så bra idé alltid. Men det är svårt. Det är ju det där med att känna saker och tro att man känner sig bäst själv också. Det här, men det är det här individualistiska samhället, tänker jag, och som bidrar till det. Att man tänker hela tiden att jag vet vad som är bäst för mig. Det finns någonting också där med att så här, du måste älska dig själv först före du älskar alla andra. Och som, det är någonting som skaver hos mig i det. Att jag tror inte, det är inte så vi funkar som djur. Eller som människor. Alltså vi måste hitta ett sammanhang först. Och sen kan vi förstå vem vi är i det sammanhanget. Men det är svårt. Ett argument är ju liksom att, ja, men om man ser på ett barn i 4-årsåldern jättetydligt. Att den lever liksom i det här gränsöverskridande. Att man borde... möta barnets behov och längtan i tidig ålder. Det som är farligt är ju att väldigt ofta så visar det sig att det bara är en fas, helt enkelt. Alltså, när barn är små, när vi är små, så är vi otroligt utforskande och väldigt överskridande, könsöverskridande. Det är ju inte alls ovanligt att små pojkar tycker om att testa kjolar och klänningar, och det betyder inte alls att de är trans. Det behöver inte ens betyda.
Man kan ju ha en del vänsterdebattörer som ibland är stolta, alltså de är stolta över att min son har klänning. De leker, vad är grejen liksom?
Det kan ju vara ett sätt.
Och sen kan det vara som för dig att det är.
Men det kan ju vara ett sätt att utforska livet och världen, och kanske om vi tar då en liten pojke som testar kjol, så där, det kan ju vara ett sätt för honom också att försöka förstå vad det innebär att vara tjej. Alltså, för att bara skapa sig en bild av omvärlden. Och det behöver inte betyda att den är otrygg i sitt eget tilldelade eller biologiska kön.
Det finns väl en del medicinska baksidor också med ben och sånt där.
Ja, det finns, ja, precis. Det finns en hel radda med oväntade bieffekter som blir långvariga. Så, ja, precis. Benskörhet är ju en av dem. Problem med rygg och nacke och sådär. Ja, men jag tror att det blir farligt när vi börjar mixtra med den naturliga hormonprocessen. Mm. Alltså det kanske kan vara en bra idé att ändå gå igenom en pubertet, även om det är fruktansvärt. Och jag tror att en jobbig sanning är att puberteten är jobbig för alla.
Ja.
Alltså alla tycker att puberteten är, det är den värsta perioden i ens liv nästan.
Ska jag berätta hur jag jobbar med min pubertet va?
Ja, berätta.
De gjorde en ungdomsfilm om det, Stockholmsnatt. Du är för ung för den.
Ja, nej men jag, nej.
Så jag gjorde ju en riktigt rebellion, brände typ halva Stockholm. Så det är klart, vad heter det, tonåren är jobbiga.
Mm. Men så å andra sidan, så jag har många vänner som är transpersoner som påbörjade sin utredning och behandling i ett tidig ålder, som inte har, där det inte har slagit fel, utan där det har varit kanske rätt beslut. Men det går ju inte att göra det på individnivå, tror jag. Om man ska göra det på ett sjukhus liksom, med statliga pengar och statliga incitament, så kan man inte. Det blir jättesvårt att säga så här, du får göra utredning, men du får vänta. Då måste man nog bestämma sig. Okej, men innan 18 år så gör vi inga hormonbehandlingar. Utan du får leva igenom det här. Och sen så får vi försöka liksom stötta upp på andra sätt genom samtalsterapi. Och också låta personen leva ut det könet som de vill på alla sätt som går, förutom hormonbehandling och kirurgi. För sanningen är ju det att kirurgi är ju till exempel, det är oåterkalleligt. Det går inte att göra.
Det är väl också viss mån hormonblockerare, alltså om du sätter in det tidigt, att det liksom stör, att det går inte att få tillbaka.
Ja men precis, ja, men det är den här benskörheten. Det finns lite forskning som tyder på koppling till hjärt- och kärlsjukdomar också. Och det är ingenting vi vill ge. Det är ingenting vi vill ge till barn. Så här, du kanske kommer få problem resten av ditt liv. Mm. Med din kropp.
Men det är väl också en liten så här, tidens tecken lite. Jag känner så här, jaha, du vet.
Mm.
Och så kör man på liksom utan riktigt veta konsekvenserna och sånt där. Douglas Murray är en av mina stora politiska förebilder. Honom ska ni alla läsa. The Madness of Crowd, så, du vet. The Strange Death of Europe. Och så. Fantastisk. Och han är ju härlig högerdebattör och bög. Och han säger så här, med många av de här killarna framförallt då, som visar lite så här transtendenser. De växer upp och så kommer de liksom upp i ålder och så visar som att de är bögar. Liksom. Mm. De är inte trans liksom.
Precis.
De gillar killar. Mm. Mm. Not a big deal liksom med det. Så att, och jag såg också en undersökning med det här med självmordsfrekvenser och sånt. Att efter och före operation så skiljer det sig inte riktigt något. Såg han en undersökning.
Nej, jag vågar inte uttala mig om statistik, men det kan vara så att det till och med att självmordsstatistiken ökar en aning efter behandling. Jag är osäker, jag kommer inte ihåg. Det går säkert att kolla upp.
Mm. Man ska vara jävligt vaksam med liksom, eller försiktig med liksom,
när man. Precis. Man ska vara försiktig med att bara mixtra med fullt friska barnkroppar.
Mm.
Det tror jag.
Intressant alltså, när vi snackade lite innan här. Du berättade att det var mest kvinnor som gör. Alltså, mm. Det visste faktiskt.
Precis, det är biologiskt födda kvinnor som i största utsträckning söker sig till transvården.
Mm.
Och det finns också en stor portion av de tjejerna eller kvinnorna som har utredda eller outredda autistdiagnoser. Och är lesbiska.
Mm.
Och det blir jätte. Kvinnor är också en grupp som influerar varandra enormt mycket. Det gör män också såklart. Men på ett helt annat sätt. Det skapas trender på ett helt annat sätt. Så på 90-talet hade vi anorexia, olika ätstörningsproblem. Som nästan spred sig som en epidemi bland unga tjejer. Och så, tjejer påverkar varandra enormt mycket. Så är man en ung tjej med en outredd autistdiagnos och är lesbisk.
Får jag säga en sak?
Ja.
Det där, vet du vad? Det där, det visar varför ni är bra. Men så här, jag sitter och håller med och sen så bara, du vet, du för att du har den här könsöverskridande liksom känns. Ja, så är det nog liksom. Det som vi pratade om tidigare, exakt det känner jag. Ja, men så, ja.
Just det. Ja. Ja,
fortsätt.
Ja, nej, men, ja, ja, nej, men det är ingen fara. Ja, men så det vi, den liksom, största skillnaden vi känner till mellan män och kvinnor på gruppnivå. Mm. När vi pratar om det här så pratar vi alltid gruppnivå. Liksom. Det är det vi får utgå från. Mm. Så på gruppnivå, den största skillnaden mellan män och kvinnor, det är att män är mer intresserade av teknik och prylar och saker och utforskande. Och kvinnor är mer intresserade av andra människor. Och tjejer med autistdiagnoser är mer lika män i det mentala, så är ofta mer intresserade av saker och prylar. Så är du en ung tjej med en outredd autistdiagnos som tycker om att leka med bilar, jättestereotypiskt liksom, eller känner en större tillhörighet till andra killar än andra tjejer, och sen så kanske de också tycker att finner andra tjejer attraktiva, då är det ganska lätt att dra slutsatsen i det här samhället att då måste jag nog vara kille. Men så behöver inte fallet vara. Utan det kan faktiskt vara så att du bara är en butchig lesbisk kvinna med en autistdiagnos.
Mm. För när man alltså, jag tycker att på bägge sidorna i den här politiska striden, man märker att en del med de här pronouns, det amerikanska liksom, att det är en del som inte, man märker, de mår inte så jättebra, en del av dem där som de lyfter fram. Mm. Och bägge sidorna, de hittar ju folk som är liksom, de mår inte så bra, och jag tycker att det är så här, det är rätt oskönt även från liksom högerns sida att titta här i de här.
Mm.
Och så är det liksom, det är någon tjej, du vet, som vill bli, som inte mår psykiskt, de är ju alla amerikaner liksom.
Mm.
Men och så får det en enorm spridning för de här. Och det måste ju göra att det är tjejer som inte mår så bra. Och så får det en enorm spridning. Och det gör ju inte att de mår mycket bättre för det. Liksom.
Mm.
Så att det är liksom... Det här könskriget är ju liksom rätt olyckligt för vår samtid. Liksom. Att det gör ju att ingen mår bra. Liksom. Mm. Att man, du vet, att man inte får vara vad man är. Liksom, utan även fast folk säger att vi ska vara vad det är, så är det något... Liksom, och hitta, som du säger, att man påverkar av sin, liksom, sin miljö, speciellt kvinnor.
Just det. Och där blir det jätteviktigt för transvården. Och det är, jag tror, jag är ju liksom inne i den svängen, så att jag har ju lite inblick i det. De gör så gott de kan med att försöka utesluta allt innan man påbörjar en hormonbehandling till exempel. Att man utesluter ADHD-diagnoser och autistdiagnoser, och man kikar på liksom vad det här psykiska ohälsan, vad den grundar sig i. Så här, är det bara för att du upplever att du lever i fel kropp eller fel kön, eller finns det andra saker? Hur ser ditt övriga liv ut? Hur ser ditt sociala liv ut? Hur ser familjesituationen ut hemma? Så. Det finns en liten grupp personer som söker sig till transvården som också bara har vuxit upp i extremt snäva könsnormativa liksom kärnfamiljer. Det kanske man också behöver kolla på.
Hur då? Och då får man som motreaktion mot det? Att det är...
Ja, men i våran ungdom så är vi är ju revolutionistiska varelser. Liksom. Vi vill ju gärna slå oss fria, eller vi behöver slå oss fria.
Ja, det är ju, för hela samhället är det viktigt med lite revolution.
Absolut,
inte
ja.
För mycket.
Nej, men precis, men på kontrollerad nivå. Ja. Så det kan ju bli en motreaktion då.
Ja.
Om man är uppvuxen i en väldigt strikt, där det inte finns alls utrymme att utforska det här gräns- eller könsöverskridande.
För att det är, tror jag, ett stort problem i liksom att det finns inga så här tydliga liksom när blir du man liksom? Kvinna är ju så otroligt enkelt liksom. Ja, du får menstruation, ja, då är du kvinna liksom. Du kan få barn. Så liksom, men för män blir det väldigt väldigt svårt, för alla såna här gamla liksom strukturer för att kontrollera den här manliga aggressionen, med liksom kontrollera manligheten. Den är ju i princip borta. Det finns ju det här gamla svenska uttrycket, han är karl för sin hatt. Du känner jag att jag blir jättegammal.
Inte alls.
Man får inte fråga en dams ålder, men hur gammal är du?
28.
Oh, shit, när är du född då?
95.
Gammal. jag faktiskt, vår sparring, vi har en sparring där alla klubbar träffas, kickboxning. Apropå att vara gammal gubbe, så var det sista, så är det någon som vill sparra, jag räckte upp handen, hade ingen sparringpartner, så sa är det någon som vill sparra med en trött, snäll gammal farbror? Så då var det en av de svenska mästarna där som sa att du var så trött eller snäll, du är bara gammal, det är som är sanning. Jag försöker hålla formen fortfarande. Men vad var det? Jag tappade helt. Vad heter det? Men återigen med det här med att hitta liksom, med manligheten och hitta, om man tittar på till exempel stammar, kar för sin hatt, att man var kar för sin hatt, det var att du fick ett jobb, då hade du råd att köpa hatt. Boom, titta, han har ett jobb. Då såg man det.
Mm.
Han bodde inte hemma, han var liksom, han försörjde sig själv. Ja.
Just det.
Och även så där, jag kan känna i min italienska kultur, jag pratade om det förut, så där, som var en riktig sån här, jag är född i Sverige så där, och liksom så där, men jag kände till exempel min son när han var med och plockade oliver, för jag pratade om det förut, men jag tjatade, men jag tycker det var en sån jävla, alltså, så fin känsla, så här ursprunglig känsla liksom, att man plockar oliver. Och en som kommer upp då, så har det varit covid, så han har inte varit där på 2 år, och så ser man honom 1,90 liksom, du vet, ung, du vet, och där är en jävel, du vet, Neapel är också så här, du vet, med kriminalitet och så här, du vet, dels så är han liksom lite musklig så han kan skydda familjen, och så långsam så han kan jobba ung liksom, perfekt. Så han plockar oliver på och så jobbar han hårt som fan liksom. Och så på kvällen då, så när vi ska äta, då är det liksom, du vet, han hamnar inte bland, utan han liksom plockar mest oliver, då har man liksom långt upp med de liksom äldre herrarna och liksom så här, blir helt plötsligt tilltalad som en man, död. Så att det fanns att tydliga, man kände som att tydligt liksom, så här, nu är man. Att det liksom, idag kan man liksom, man på söder så är det folk liksom, åker skateboard också, men alltså den känslan av liksom, men vet, folk som inte vill växa upp, som inte vill vara vuxen liksom.
Precis, ja, vi lever ju i ett samhälle som verkligen ska man säga, firar juvenilt, ska man säga, det juvenila, barnastadiet. Vi vill inte växa upp och ta ansvar. Eller det premieras i alla fall. Det är så jag upplever det.
Så lever det också. Jag menar, att vi lever i ett samhälle där liksom meritokratin är helt satt ur sitt spel. Alltså var duktig på något har liksom, liksom ingen värde längre. Utan man så här, men jag känner så här, okej, stack. Det är bättre att vara ett offer liksom, i vårt samhälle än att vara någon som är produktiv. Liksom. Så att, men det är en väldigt, väldigt svår period, tror jag, med att växa upp och liksom sådär. När tror du vi kommer liksom hitta tillbaka till någon form av system? För att det är ju det som är problemet med vårt samhälle, att alla gamla system, alla gamla hierarkier är på något sätt satt ur sitt spel liksom. Och sen så helt plötsligt så är det så här, vad är man, vad är kvinna, vad är jag, vad är liksom, du vet. Det känns som i och med liksom industrialismens intåg liksom någon gång, när den liksom tar fullt ut. Det är klart att den börjar på 1800-talet, men det är 50-talet där mycket krångel, tycker jag, hur man umgås, hur man växer upp, vad en familj är. Liksom, där tror jag att man liksom, det är mycket som händer där som inte är bra.
Precis. Jag tror att det är svårt. Liksom. Det är väldigt paradoxalt på något sätt. För vi har det materialistiskt sett och trygghetsmässigt så har vi det bättre än vad vi någonsin har haft liksom 10 000 generationer tillbaka i tiden. Och ironiskt nog så mår vi sämre av vad vi kanske någonsin har gjort på gruppnivå. Men för mig känns det också väldigt självklart att, men det är klart, vi lever nu i ett samhälle där, eller i en tid där vi har så mycket tid över. Och den tiden går åt till, vi har, den här, vad heter det, Maslows behovstrappa. Vi är ju högst uppe nu, och det högst uppe, det är ju självförverkligandet och den liksom obegränsade potentialen som finns hos oss. Jag tror inte att vi kanske är gjorda för att komma dit riktigt. Vi är inte gjorda för att sitta i trygghet.
Därför jag älskar Signe. Hon tycker som jag. Eller vänta, förlåt. Jag tar tillbaka det. Signe har rätt.
Precis. Just det. Ja. Nej, men så är det ju. Liksom. Vi...
Det värsta som finns, det är att inte ha något att göra.
Mm.
Det, och det där är, du vet, man pratar med folk, jag är ju polare med David Ebenhardt bland annat, som är överläkare inom psykiatrin. Men alltså det här med att man, jag mår dåligt, jag ska stanna hemma. Nej, du ska gå till jobbet.
Ja.
Alltså att sitta hemma och fundera, det är liksom, det är det värsta du kan göra. Du är inte gjord för det. Du är för fan, du är gjord för att leva på en savann. Ja. Bli jagad av snabeltandade tigrar.
Snabeltandade. Förlåt, det var bara roligt.
Ja, men det är därför. Det är ju de här gamla tigrarna, ja. Jätteläskiga tigrar med snabeltänder. Var det jätteroligt?
Nej, men det var det kul för att de heter sabeltandade.
Nu skrattar alla. De heter väl snabeltandade tigrar?
Stabel.
Sabel, just det. Ja. Sabel, förlåt. Nej, det ska vara kvar. Fan, det är att den fläckfria ibland kan ha...
Precis, exakt. Även den bästa.
Förlåt, ja. Även den bästa. Ja. Bra. Men vi är gjorda för att bli jagade.
Ja,
verkligen. Liksom kämpa för överlevnaden.
Och vi är gjorda för att ha korta stunder på dagen där vi kan känna tillfredsställelse och trygghet och lugn och lycka.
Mm.
Men folk har någon bild av att vi ska leva i ständig lycka.
Mm.
Men lycka är ju så kort. Och det, jag känner det. Jag tror att de flesta känner det. Att när man har gjort någonting jävligt bra. Den, liksom, den känslan håller i sig ett par minuter. Men sen är det så här, okej, nu är det de här problemen som jag måste ta itu med.
Och det är så. Överlevnad.
Ja.
Det går inte, nu gjorde jag det, nu kan jag, nej. Nu ligger jag här i min grotta och bara... Det funkar inte.
Nej.
Den absolut mest liksom skadliga liksom mindseten, det är ju att vara nöjd.
Mm.
Det är inte bra. Mm.
Eller nöjd kan man väl få vara.
Vad fan ska man säga? Att man stannar upp i sin utveckling.
Ja.
Att sluta kämpa. Jag som är betydligt äldre än det, jag har ju mycket kompisar som liksom, ja, men de lever om samma dag.
Mm.
Och de har gjort det sedan de typ var 30 år. Va? De gör samma sak. De lever om och kallar det ett liv. Liksom. Mm. Det tror jag är otroligt frustrerande. Liksom. Mm. Det är de här som skriker i trafiken. De sätter instängda i sina bilar och blir jättearga. Så här. Och sen så tittar man på dem, då stannar de i rödljus och tittar man in i bilen, då blir de jätterädda. Då kommer en liten, blir från bromsspår i kallingarna. Liksom. Mm. Frustrerade människor liksom, som inte liksom vågar. Mm. Och de säger, bekvämlighetszonen, det är där drömmar går för att dö.
Mm. Ja, men så... Så är det ju.
Mm.
Och vi har byggt upp ett samhälle som vi tror och vi tänker att vi ska kunna leva i någon slags bara utplanad tillvaro där allting är liksom inte toppen bra men inte misär.
Mm.
Men vi behöver kontrasterna. Vi behöver, för att må bra så måste vi kämpa. För om man inte kämpar så kan man inte känna den här inre tillfredsställelsen. Då kan man ju försöka göra det med liksom alkohol och droger och sånt där istället. Eller materialistiska saker. Eller försöka påbörja det här självförverkligandet. Att göra sig mer än vad man är. Och börja hävda sig. Och börja berätta för andra vem man är. Och att liksom, det blir, man flyttar fokus från det som är viktigt till det man tror kanske är viktigt.
Precis.
Jag tänker att många blandar ihop.
Hur mycket mina barn brukar jag sätta på? Det tycker jag är en kvalitetstecken. Ja, men det är ofta det där med folk, det där du säger att det är liksom så här, folk tror att livet är liksom, går i en, att lycka, alltså om du ständigt upplever, men jag ska vara lycklig, det är ju egentligen att vara galen eller påtänd. Om du ständigt håller så här lyckonivå, fan, vi förstår vilken jobbig värld vi skulle leva i. Mm. Vi gick runt massa lyckliga människor. Det är klart att man vill ha olyckliga människor, men livet är ju en berg-dalbana. Mm. Det går upp och ner, och det är därför livet är härligt. Man vill ju komma till slutet av livet och säga så här, men det där var ju inte så mycket, du vet. Du vill säga hell what a ride.
Mm.
Det gick upp och det gick ner, och du vet, och det var spännande, och du vet, det är ju livet.
Verkligen.
Inte bara, du vet, som man, för det är det ju många psykmedicin. Nu säger jag inte att folk inte, det här måste man inte ska ta psykmedicin och sånt. Absolut. Folk som mår väldigt dåligt, klart de ska få, och det är hjälp och sånt där. Men jag tror att man ger det till alls så mycket människor, och till fel människor. Istället för att lära dem att livet är upp och ner. Ibland bor man fucking jävla skit. Livet är ett jävla helvete. Men så här, du vet, när man verkligen mår som en hund, i alla fall i mitt liv, när man har gjort riktiga jävla misstag. Jag brukar må, alltså så här, du vet den här när man har ont i magen. Mm. Det brukar hålla sig 2 dagar, sen mår man lite bättre, lite bättre. Men att man noterar att den där, liksom. Jag brukar bara säga till folk så där, jag har ju PT-kunder och sådär. Jag har ju inte så många längre, för jag har ju så jävla mycket annat jobb. Men en del människor som mår psykiskt dåligt, så här, fan, börja springa, börja gå. Och så helt plötsligt så är det så här, för att 4 kilometer löpning stimulerar lika mycket serotoninproduktion som 1 Prozac-piller.
Mm.
Vid lättare depressioner är alltså löpning bättre.
Mm. Men, och det vet vi, det finns ju jättebra forskning på det. Liksom, bästa kuren mot depression, det är att dels träning, men också börja ta ansvar för saker som inte berör dig själv. Mm. Alltså sluta tänka. För om, när man mår dåligt, det finns liksom, och jag har också mått dåligt och varit nere i depressionen, men det finns inga stunder i livet som man tänker så mycket på sig själv som när man mår dåligt. Då har man bara sig själv i fokus. Det är det enda som känns viktigt. Och bästa kuren mot depression, det är att börja ta ansvar för andra människor och göra saker för andra människor och släppa taget om sig själv. Släppa att våga sätta sig själv åt sidan. Mm. Folk identifierar sig liksom, men det var det jag sa i början, att vi identifierar oss för mycket med oss själva.
Ja, men det är en del är också så här, man identifierar sig med hur man gillar att ha sex liksom.
Mm.
Ja, men det är ju bara en rätt liten del av dig liksom. Mm. Sådär. Nej, men problemet blir med det där med depressioner och röra på sig, att så här, det som jag säger, det finns ju hur jävla mycket forskning som helst. Bara det att så här, folk, jag kan höra folk som säger jag har rätt att vara lycklig.
Mm.
Och du rätt, det är ju Dante Alighieri, italienaren naturligtvis, som säger du är din egen lyckasmed. Moder Teresa, den hela Moder Teresa av Calcutta, hon som har hjälpt mest fattiga någonsin, tror jag, som singelmänniska. Hon var Birgittas syster till och med.
Ja, Birgitta.
Jag tror man. Mm. Men hon fick ju Nobels fredspris. Då hon jobbade i Indien då, och då så fick hon frågan, och det här med att hon hjälpte de stackars olyckliga fattiga då i Indien. Han bara, ja, de är fattiga, men de olyckliga, det är de jag träffar här i Europa.
Mm.
Så jag har ju varit i Indien och alltså den fattigdomen jag har gjort där och spelat in tv-program och gjort yoga, så jag var ju där i 2 månader. Alltså den fattigdomen, det är alltså för oss europeer helt, liksom, det är helt sjukt. Liksom, det är att man är i enorma stora städer, kan liksom kliva lite, alltså barn som precis har lärt sig gå, bara så här helt naken, liksom, ur en typ hög med sopor, liksom. Man bara, vad är du vet, så här, det är sån fattigdom, och det går inte liksom så här, man vill ju hjälpa, men de är så, det går liksom inte. Så den fattigdomen är de helt sjuka, men de är för fan glada.
Mm. Mm.
Återigen det här. Mm. Att sitta och fundera för mycket är nog inte jättebra.
Som sagt, vi är inte gjorda för att vara där.
Mm.
Det är ju återigen den här drivkraften om att kanske, liksom, jag kanske kan få må bra. Jag kanske kan få vara lycklig. Vi är inte gjorda för att hamna där. Vi är gjorda för att jobba åt det hållet hela tiden. Så det är klart att vi ska få vara lyckliga, men i bästa fall så har du små stunder i ditt liv där du kan känna att du verkligen är lycklig. Men ja, folk har en, jag tänker att vi lever också i en tid där folk tänker att livet ska vara enkelt.
Ja, men folk ser massa människor på Instagram som reser och är lyckliga, ja. Så här, för att folk visar sällan att de gråter liksom.
Och att det ska vara i liksom, för att livet ska vara fördelaktigt för dem,
ja.
Eller för oss, att det ska gå, att saker ska lösa sig och saker ska gå så som man har planerat. Mm. Men jag tänker det finns ju i alla religioner liksom. Utgångspunkten är livet är ett lidande.
Ja.
Och bästa sättet att göra livet mindre plågsamt, det är att ta på sig det lidandet frivilligt och göra det bästa utav det.
Exakt. Och vi kristna kanske, jag menar, om man tittar där världen har nått som längst liksom, ekonomiskt och medicinskt, alltså, det är ju här i Europa. Titta på vår symbol, en kille uppspikad på ett kors liksom. Det optimala lidandet.
Precis.
Det känns som en bra punkt att sluta.
Men precis, livet är lidande och livet är lycka är livet utan förväntningar och utan förhoppningar. Det är lycka. För då, det är där du hittar lyckan. När du liksom går ut i livet utan förväntningar om att livet ska vara och dina vägnar. Utan att man går ut i livet och tänker att nu ska jag göra det bästa av det här, den här dagen. Eller den här veckan. Och så får vi se vart vi hamnar. Och i bästa fall så på fredagen så kan du slå dig ner i soffan med ett glas vin och känna så här, ja, men fan, jag gjorde rätt bra ifrån mig den här veckan. Det är lycka.
Mm.
Tänker jag.
Jag hade faktiskt inga förväntningar på det här samtalet. Jag visste att det skulle bli bra.
Ja.
Det blev det.
Ja.
Tack för att du kom. Och Signe, du jobbar ju som arborist. Du klättrar i träd.
Ja,
du blir bra på att klättra.
Jag är skitbra på att klättra faktiskt.
Slår du mig på ninjabanan?
Ja, det gör jag nog.
Ja, vi får köra en ninjabana.
Ja, men det kan vi.
I Kallhäll har de en ninjabana. Vi får åka dit och se vad som... Jag tror att jag är bättre på de här snabba hindren. Klättringen kommer jag bli ägd.
Mm.
Hur lång är du?
1,93 tror jag.
1,93 är det?
Ja, jag tror det.
Helvete, jag kommer få stryk i klättringen. Du behöver inte klättra.
Precis.
Tack för att du kom.
Ja, men tack snälla för att jag fick komma.